Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 där jag, Gunnela Grell Lundgren, samtalar med Erik Magnusson om hur julen firades på Uddby förr i världen och hur det var med präster och kyrkor i Tyresös omgivning. Då säger jag välkommen till dig, Erik Magnusson.
Tackar.
Och nu sitter vi här i din fina bostad. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om julen. Hur ni hade det på julen här förr i världen. På Uddby, Alby och Tyresö.
Ja, det är som på många ställen. Det är väl väldigt skiftande.
Ja, mycket beroende det. Hur
man hade det ställt. Va? Och så att Tyresö var ju känt tillbaka. Var fattigt och så. Så att jag tror att på de mesta ställen var det nog inga stora ovationer inte. Men man hade ju alla hade ett gemensamt, nämligen julgrisen.
Ja, precis. Och den slaktade ni?
Ja, det slaktade. Det fanns ju i nästan alla stugor. Va? Och de som då arbetade vid godset och på den tiden kallade statare, de hade ju också sin gris. Och den betydde ju väldigt mycket för att många hade ju så att ett system med två grisar om året så att säga. En slaktade man då framåt midsommar och en till jul. Mm. De hade då, de skulle ju ofta i staten ingick att de hade foder till de här grisarna som de hade då. Så de fick gröpe och sånt ifrån jordägaren så att säga. Och sen var det att få upp grisen och det viktiga var väl egentligen att kunna hushålla med grisen och ta vara på grisen när man slaktade och på ett rationellt och redigt sätt så det räckte länge och kunde mätta munnarna.
Mm.
Och där, klart, där fanns det ju enormt stora skillnader. Va? Det var inte lätt om det var så att mamma inte var så duktig på det här. Va? Och
slaktade ni grisen själva här?
Ja, den slaktades ju här, men vi hade anlitade alltid annan slaktare så att säga. Och den som var slaktare först här och slaktade väldigt mycket grisar, det var Ragnar i Krusboda. Arrendatorn på Krusbodagården. Så att han hade jämnt skägg inför julen och går runt och slaktade grisar där så att säga.
Här berättar Erik ingående om hur slakten gick till, men de detaljerna spar vi till en annan gång.
Sen var det ju då hela den här apparaten då som ju tog ett antal dagar eller en vecka att ta vara då på en rätt stor gris va? Och få ner den nerstyckad och omhändertagen så. Man hade inte frysboxar, man hade inga andra grejer och det gällde ju att kunna få det här att hålla sig. Fläsket saltade man ju ner då i en balja, fläskbalja som man sa. Och hålla på en massa. Så det som låg det länge, det var ett ohyggligt salt i slutändan. Ja, för då skulle man äta hoppet. Va? Men det höll sig ju.
Uh-huh.
Ja. Och sen var det det här med konservering då som man ju hade. Och det var ju något som alla husmödrar skulle kunna och hantera den processen då med de här konserveringsapparaterna.
Ja, man stoppade köttet i de där glasburkarna först.
Ja.
Med de här gummipackningarna emellan.
Ja, så att ofta hade man tagit en kotlettbit sån här. Det berodde hur stor burk man hade. Det fanns ju olika längd på de där burkarna så att det kunde man få in.
Mm.
Det tog väldigt tid och det gällde ju så att säga också då att steka grejer också. Du stek när du stoppade i dig de här konservhistorierna. Va? Så att och då den som mamma slaktade gris på sommaren så vet jag morsan klagade över att det var det då varmt va? Så att säga. Då var det ju oerhört jobbigt att stå vid en stor järnspis som man då hade fullt drag på. Mm. Och stod och koka och sånt här.
Torkade man köttet också?
Ja, det var inte så mycket, utan det vi torkade här som jag kommer ihåg av, det var ju där man gjorde korv, så gjorde man ju stångkorv. Och den har man ju upphängt på en sån här stång ovanför järnspisen.
Är det därför det heter stångkorv?
Ja, ja, korvarna fick torka där och så. Och då torka ihop och så. Sen tog man då när man skulle laga, efter några månader tog man ner sig så att säga, en sån här korv och la i stekpannan då. Och stekte upp den då ihop.
Och så. Allt tog man vara på grisen. Fötterna, ja, vet jag ju.
Ja, men det var ju då, det skulle ju räknas som en delikatess. Ja. Det, så att det hörde ju till.
Ja, alla delar på grisen tog man vara på. Man gjorde blodpudding och stoppade korvar. Och av hjärta, lungor, njurar, lever gjordes delikatesser.
Väldigt brett register, men de som var väldigt duktiga på det här ordnade ju så att säga familjens dels mathållning på ett bra sätt, men också ekonomi. Mm. Det ska man inte förglömma, för det var det var frågan om. Mm.
Och grishuvudet hade man emellanåt på julbordet, ja, med ett äpple i munnen.
Ja, men det tror jag det är sällsynt. Vi hade inte sånt här heller. Utan det man gjorde av grishuvudet rejält sett, det var att man gjorde sylta.
Jaha.
Ja, ja, så de här presssyltan, ja, och sådana saker. Och det var ofta grishuvud. Och man stod och kokade här, man klöv grishuvudena då med de här stora köttyxor.
Man fick inte vara blödig då när man höll på med det där, inte?
Nej, nej. I varje fall blev man blodig. Så att
eller äckelmagad.
Ja, då det är dagens gnällasar. Samtidigt så sitter ju alla idag och tittar på de mest vansinniga filmbilder i olika...
Ja, från kriget. Det är förskräckligt.
Blodigt och vanställda kroppar och allting. Så man förundras ju.
Men du, sen bakade jag också.
Ja, det var ju också där med väldigt massa bakande. Och det var ju olika, man bakade olika limper. Det skulle ju vara det här med vörtlimper och sånt. Och med russin i, och det var grovlimper.
Och saffransbröd.
Och sen var det massa med kaffebröd. Varför det skulle det ju vara. För att julen var ju också en festhögtid för de flesta i alla fall då. Och man hade gäster och man åkte till andra ställen och gästade folk, och så skulle det vara. Ja, det skulle ju vara det här, man talar om 7 sorters kakor, ja, men det gällde ju att ofta att det måste vara 14 sorter.
Och så.
Ja, det för en del var oerhört skickliga på det här.
Ja.
Och göra goda kakor, va, så att för min del, jag som alltid har tyckt om kakor och så var det ju alltid fest. Och
ja.
Man sumpar ju ingen kaka där inte. Och det var ju då alla de här små kakor, och så skulle det vara sockerkakor och mjukpepparkaka, och hela balletten skulle man ju ha där, och rulltårtor och ofta och sådana här saker.
Och sen levde man sparsamt resten av året.
Ja, det blev det väl för de mesta, var vana att leva sparsamt, och man hade inte så mycket. Utan det här blev liksom lite mer att man kunde äta, och det skulle vara ett kalas och så mitt i vintermörkret, för man skulle orka med.
Bakade man brödkakor och torka på stång också då? Hårt bröd?
Nej, det syns inte. Men en del gjorde ju det, va? Och de hängde ju upp det precis som korven då, över spisen då. Mm. Hängde på såna här störrar, va?
Ja.
Så att det var också. Vi vet, vi brukade plocka i, och morsan bakade mycket. Det var ju såna här mjölkflaskor, de här 50 litrarna. Kunde man stoppa ner i limporna och sätta till lock, så höll det sig färskare och torkade inte på samma sätt, va? Så att det var det, man var lite sån här knep som det gällde att ha, va? En del hade de nedlagt i lårar, kanske utomhus, och ja, i spannmålslårar och sånt där.
Kaffebrödet var väl vetebröd, men matbrödet var det mera råg?
Ja, det var det mera rågbröd.
Och korn kanske?
Ja, norrländska bröd, så det var ju korn. Vete fick ju de köpa i så fall.
Lutfisk, hade ni det?
Ja, det skulle man luta också. Man köpte de här torkade fisken. Ja. Så det inte var någonting. Och sen gällde det då att luta och vattna av den där.
Det skulle läggas i blöt på annadagen har jag för mig.
Ja, det är lite sådana där grejer som det hette då. Så man skulle få den att svälla upp igen. Va? Och sen skulle man ju äta den där med nödiga tillbehör så att säga.
Ja, vad hade ni för tillbehör då?
Ja,
kryddpeppar och gröna ärtor.
Ja, kryddpeppar var ju given där och den där vita såsen.
Just det.
Och,
och kokt potatis.
Ja, och kokt potatis. Så Marianne och jag brukar i alla fall kring jul och köpa en del lutfisk. Jag tycker det är gott.
Doppar ni i grytan?
Ja, men det är väl något som tror jag är lite sådär överreklamerat dopp i grytan. Och det skulle ju vara det där att man då inte hade tid på julaftons förmiddag liksom att tillaga någon lunch och man bara doppade brödet i skinkspadet.
Det var skinkspadet va?
Ja. Så att det var, men det, så det var mer där till när det, vi höll på med så var det ju lite av en ingrediens i den här med lunchen så att säga. Man åt att man också skulle stoppa ner någon brödskiva då i skinkspadet och oftast hände ju det att den där, man fick ju inte upp skivan igen. Den var ju trotsades ju sönder av ätan.
Ja, hemma hos oss gjorde vi så att vi hällde spadet på brödet som låg på tallriken.
Ja, det kan ju vara
blev det inte trotsat. Men vi kallar det för doppa i grytan.
Ja, nej, men jag vet, vi hade i alla fall den stora grytan stod på så att säga uppvärmt.
Lade ni en sill också?
Ja, det var ju mycket vanligt. Ja, man köpte ju då de här stora islandssillarna.
Ja, just det.
Och sen gällde det att göra olika inläggningar av den idag. Va? Och det där sa just det hustrun och jag idag. Att det är liksom inget roligt att gå ut. För det är ju samma sill överallt restaurangerna köper.
Ja, en del har 29 sorter på julborden.
Ja, ja, visst. Men nu idag är det samma sill från Abbas.
Ja, just det.
Det är det. Det är väl få som står och micklar med det här. Det gäller ju att komma ifrån sådana kostnader. Men i hushållen var ju det här med inlagd sill ett måste. Va? Mm. Och andra sorter och så. Och lite det här med inlagd strömming också var ju bland de här strömmingsflundra man gjorde.
Ja, just det.
Och sådana saker som också hörde hemma i det här. Va? Så, och det var många sorters sill. Va? Så att,
och risgrynsgröt.
Ja, den skulle man ha efter också. Och den och det. Vet inte, man var inte så där i form för att käka så mycket gröt för då var man så mätt innan. Så att,
och gröten kom ju sist.
Jag tyckte alltid där med gröt var lite va, för övermaga då. Aha. Men gröten kunde man ju sen göra ris alla malta. Det blev lite mycket det här. Va.
Och så en massa knäck och godis gjorde man.
Ja, det var knäck och såna här saker man också skulle göra va. Och det gick ju åt en massa också. Vi har ju alltid haft stora jular här i Aventmatt under senaste årtiondena här. Så det har ju varit en 25-30 stycken på julafton.
Ja.
För det har varit insläktat så att säga och ingifta och allt det här.
Och fru, vi önskar eder alla en fröjdefull jul. Goder afton, både herre och fru. Vi önskar eder alla en fröjdefull jul. Goder afton, både herre och fru.
Då har vi firat det här på.
Fina jultraditioner det.
Ja, så att det har varit svärföräldrar hit och dit och alla och släktingar och kusiner.
Ja,
och olika syskon till ingifta och allt.
Vad gjorde ni mer än åt då på julen? Dansa kring granen kanske?
Nej, det var inte så mycket. Det var lite julklappsutdelning. Dock inte i den här mastodontformen som ofta förekommer idag.
Det kommer tomte utifrån?
Ja, tomte har vi kört med. Va? Så det har ju varit nu där. Och det har vi varit duktiga på därför att barnen jobbade julafton som professionella tomtar då. Körde runt upp i krusbord hade de i många år. Då. Att de besökte en del familjer då. Då körde de med häst och släde när det gick. Gotlands röst och Madde och så var de två då och kutade runt. Och
det var riktiga tomtar det.
Ja visst. Va? Ja. Då lurade de ungarna igen som var övertygade om att det inte fanns någon tomt och så dök det upp någon sån här gök med häst och så istället.
Ja.
Så att det var ofta roligt. Så de höll på långt fram på kvällen då innan de kom hem. Så att det har varit här under många år och en rolig grej egentligen.
Ja. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 där jag samtalar med Erik Magnusson om julen på Uddbygård. Åkte ni till julottan sen då?
Ja, inte så mycket. Mm. Julottan i Tyresö var ju... Den började, det var klockan 5 och klockan 7. Och var ju väldigt välbesökta och speciellt den här femottan då gick man ju aldrig och låsen, man gick direkt ifrån så att det vart ju alla möjliga missöden i kyrkan utav det va. Men det först var ju kö när den öppnade då från 4:45 eller någonting sånt där va. Och alla skulle in då. Då kom folk marscherande med facklor och annat. Så att, det var på senare år när vi var tjejerna var igång här med hästar och så. Då körde vi några tillfällen när det var snö upp till kyrkan. På
hade ni släde också då?
Ja, vi har ju alla haft i rallyna. Så att, det funkade som det skulle vara. Va? Och jag vet kulturella folkdansgillet då borta i...
Självsätra,
de brukade då gå på morgonen. De hade julfest och firade jul här. Och det, man funderar liksom om de inte hade något annat. Men det var andra arbetstider och allting. De måste jobba och då så var de ju kvar i Stockholm. De mesta kom ju invandrande så att säga till Stockholm då. Så började jobba vi. Andra olika grejer och då var det ju inte lediga lördagar eller någonting sånt här runt omkring va. Och de skulle vara igång så att ta sig hem till Dalarna eller över Norrland eller Skåne och sånt här. Det var inte så jäkla enkelt och med tåg och så vidare bara. Så att de firade där ute i stugan en hel del och det var så med de på pub i
Hällberga
Älvfors. Så att det var också sån där ritual att de marscherade förbi här då med facklor och så gick till kyrkan. Så att det liksom hörde till. Med äldre tider vet jag då var då på man säger, första världskriget efter där då var det ju Tyresö en kyrkoherde här som hette David Froste och han var mycket duktig sångare, mycket känd sångarbroder i olika sammanhang, sådana här manskörer och annat. Så att den stora attraktionen sa en del av de här gamla, det var att på juldagsmorgon kunna gå till Tyresö kyrka och där höra David Froste sjunga och helga natt. Så alla hörde ordentligt där.
Han stod där.
Och Man var ju inte så blaserad som man är idag med alla inspelningar hit och dit och förstärkare och allting. Va? Utan, jag tror att det var liksom en upplevelse i det här av stora mått. Mm.
Och den seden finns ju kvar med O helga natt
på julottan. Ja, den kommer aldrig att försvinna.
Du, hade ni något bus för er? För att som jag minns när jag var liten så skulle man på annan dag, tror jag, kasta in någon halmdocka som man hade gjort. Ja. Och så skulle man springa därifrån utan att bli upptäckt. Ja. Och det där kallades för julskommare.
Ja, det där fanns ju olika bygder. Men här i Tyresö hade... Här var ju inte befolkningen bofast. Va? Man var ju arrendatorer och torpare och enkelt folk. Och de flyttade ju hela tiden. Det var ju nästan inga arrendatorer som satt med en högst 10 år och sånt här.
Jaha.
Och det skapar ju ingen sån här samhörighet. Däremot i Sorunda som ju ligger där nere, där det var självägande bönder och som hade suttit i många generationer på våra. Där existerade de här, det pratade de här kompisarna man hade sen i SLU och i från Sorunda gårdarna där, hur de höll på med de här andra rackartygen så att säga. Ja. Och där frodades då också sådana här hemslöjd som halmslöjd var de ju mycket duktiga på i Sorunda. Familjen Holvaster och de här var likaså pappersslöjd också och olika grejer. Och så Sorunda tårtan som de ju har som är fortfarande en attraktion. Och så att där fanns traditionen och alltihop det här mellan byarna då. Men inte här. Här liksom fanns det inte någon som höll ihop det så att säga.
Hade ni pysselkvällar och gjorde julgranskarameller och stjärnor?
Ja, det var i skolan.
I skolan?
Ja, det var i skolan man gjorde. Därför det hörde ju till att man skulle klippa och klistra och greja och lite sån här slöjd också då man sågade till änglar och profeter och allt möjligt där som man skulle avräcka. Vi har kvar av en hel del som Göran och jag har gjort.
Ja, vad roligt.
Jag brukar ställa dem i fönstret här ute i magasinet.
Ja, det har jag sett. Ja. Vet du, kommer du ihåg ett julkort jag skickat till dig en gång? Det var ett av de fönstren med de grejerna.
Ja, jo, det brukar de stå nu så att det blir den sista gången nu då.
Kära lyssnare, de änglar och profeter som Erik och hans bror Göran snickrade finns nu att beskåda i fönsterna på ladan mittemot Udby Café. Och de finns också på en liten bild på programtablån. Hörde, en annan sak jag kommer att tänka på. Har du bott någon präst här i Alby någon gång? Det heter ju prästgården.
Ja, prästerna bodde där i 300 år.
Det gjorde.
Alby blev då 1635 prästgård då, där också en stjärna så att säga byggde kyrkan och bildade församlingen va? Och då blev det egen församling och tidigare hade vi ju i huvudsak tillhört Österhaninge.
Ja, just det.
Det är moderförsamlingen, Sankta Gertrud heter ju kyrkan där. Lite grann låg också då, där var Skarpnäck och de här då som ju tillhörde Brännkyrka. Va? Men annars var det det. Och Tyse blev ju då kyrkoherde i och det var ju då patronatsrätt. Va? Att godsägaren hade rättigheten och var den som tillsatte kyrkoherde. Va? Mm. Och hur bra var det då? Men han fick ju den han ville ha.
Svågerpolitik ja. Kanske?
Ja, de utsåg ju dem som liksom fogade sig efter.
Ja.
Och det var det som hände när den här David Froste kom till Tyresö. Att emot honom var Lagergren ganska chanslös. Mm. Froste var politiker också, bondeförbundare och stod på riksdagslistorna och alltihop det här. Och var en kraftfull natur, dessutom rikt gift och så. Han
behövde. Men amerikanska?
Nej,
han också?
Nej, men de hade ändå rätt ordentligt och gott ställt. Va? Så han hade till och med bil då. Redan på, innan 1920.
Det var inte dåligt.
Nej. Så att han vek inte ner sig för Lagergren. Va? Det, vi har papper här som vi
hade olika syn på tingen.
Ja, det är därför att markisen för ju ett bråk omkring då 1920 på vem som egentligen äger kyrkan och kyrkogården och det här. Så att det var det. Markisen råkade ju i dilemman därför dels med Froste då som var stark och likaså med far och son Lindqvist på kraftstationen som var oberoende av markisen. Och de var ju alltså, de var frisinnade politiker med far och son och det var de som skötte Tyresö som kommun. Va?
Hotar de med att stänga av strömmen då om de inte fick som de ville?
Nej, den strömmen gick inte, Rutor och Sens fabriker på Söder från kraftstationen. Mm. Var Lagergrens ström kom från det vet jag inte redigt, men han var ju den första för han drog fram ström till slottet och till lagorn brukar man säga. Så att det var markisen och korna där uppe som kunde ha elektrisk ström.
Men du, bodde Froste här på Alby?
Ja, Froste bodde
det
på Alby.
Var han den sista prästen som bodde
Nej,
där?
Nej, det var det sista. Det som händer är ju att när Froste slutar då ändrar domkapitlet församlingarna och tar kyrkoherden ifrån Tyresö och lägger Tyresö som annex till Saltsjöbaden som ju då hade kommit till kyrkan. Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden hade byggts 1913 utav Knut Wallenberg då som ju ligger begravd i den och som skänkte kyrkan där. Och då blev det den som de tog dit som hette Widner som var vart då kyrkoherde och sen Kaspar Börjesson som var välkänd i Tyresö var sen kyrkoherde där va? Och det vart kommunister här nere.
Så men sen då, var det din farbror arrenderade ju Albygård.
Ja, han arrenderade som prästgårdsarrendator.
Ja just ja, det hade man.
För det som hade hänt var det att prästgårdarna brukades ju av prästen va, det var ju egentligen betalningen.
För de jobbar ju bara på söndagarna annars.
Ja men de fick jobba skoja som bönder i veckorna.
Ja, jag tänkte det var väl så man tänkte.
Ja, de var ofta, många av dem var mycket dunkliga bönder för de var intresserade och hade lite boklig bildning och alltihop det här och om omvärlden. Så de var framåt i hushållningssällskap och överallt va. Så att det hände med dem. Men sen överlevde ju det där systemet sig självt då, och 1910 ändrades lagen. Så att då var det inte prästerna bönder längre. Utan då arrenderades prästgårdarna ut. Och då blev det ofta en hel del församlingar att den dåvarande prästgården blev arrendatorsbostad.
Ja, just
det. Och så byggde man en ny och betydligt stor och på många håll väldigt påkostade stora prästgårdar.
Fick prästerna tionde på den tiden?
Ja,
eller?
Det hette det, men det har egentligen väl aldrig fått ut så jävla mycket tid. Det finns intressant litteratur. För några år kom det så en bok av biskop Jacks, en son som var journalist.
Ja, i Göteborg, ja.
Mycket väl som beskriver hela det här prästsystemet i Sverige som är väldigt intressant och så va. Och hur det gick till det här med, det var ju avräkningar hit och det var därför de fick konservera änkorna.
Ja just det, Lars Widdings böcker om i Sorundasviten.
Det var mycket elände hit också. Men då hände det, då var det förändring och prästerna slapp vara bönder och det var så att säga boställsvärdar istället i församlingen. Det här var det, var kommunisterna kvar till 19. Den sista flyttar ner våren 39 väl här.
Härifrån Alby?
Ja, från Alby upp till Kärnstigen då, som var nybyggd. Och den hade då byggts och det man sa här det var ju det då att man kunde glädjas lite åt att det tror jag var 80% eller 90% av den där hade ju Saltsjöbadsborna som var rika betalt. Va? För det var ju gemensam kassa då.
Ja.
Och de fattiga Tyresöborna behövde inte lägga till så mycket för att få en ny prästgård.
Lite snålskjuts.
Ja.
Men du, de här kommunisterna, var de tvungna att predika även i uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden?
Nej, de hade nog inte det. Tidigare så var det ju så att kyrkoherden satt här och då var Dalarö annex till Tyresö. Så kommunisten satt i Dalarö och kyrkoherden, och då var det någon bestämmelse med att kyrkoherden här skulle, tror jag var en gång i månaden eller så, predika i Dalarö kyrka. Och det är ju en, för att uttrycka sig kyrkligt, var det var lite en helsikes väg att ta sig då. Va?
I synnerhet alltså då.
Man skulle alltså rå till Dalarö.
Man rådde,
rådde ju där.
Jo, jag vet ju att Oxenstierna tyckte ju att det var alldeles för långt att åka till Österhaninge kyrka. Ja. Och det är ännu mycket längre landvägen till Dalarö.
Ja, det går ju... Eller, man åkte genom... är ju hopplöst i Dalarö. Ja. Det fanns ju inte vägar, det var ju bara stigar. Ja. Utan det var ju sjövägen, annars var det ju hopplöst.
Så. Då fick de ro då?
Ja, det var ju ro ifrån Ljudbyfallet vid kraftstationen här då. Man, först rodde man över Albysjön då i en båt, och sen fick man ju stiga ur den och så gå ner och ha en annan båt där nere som man kunde...
Det tog väl en dag nästan att ta sig dit?
Fortsätta så att säga ner till... till Dalar, ja, de måste väl ha haft så att de fick ligga över där i
Man kanske seglade också.
Ja, seglade.
Om det fanns vind.
Och det var ju det han, när det gällde Kaspar Börjesson som kyrkoherde då i Saltsjöbaden och sen mera prost också, så seglade ju han mycket över Erstaviken till Tyresö när han skulle hit ner till prästgården och så vidare här. Va? Så att det... Och Erstaviken är ju mycket lynnig, va? Så de flesta av de gamla var ju rädda för Erstaviken och gå ut hur som helst, därför det kunde hända saker på vägen. Va? Så. Och då hörde ju också Gåsö och Älgö som hörde till Tyresö fram till 1951.
Jaha,
tror jag.
Ja, det.
Så att... det var också förvecklingar kring det, va? Men de var ju fria bönder på Gåsö, så att det var ofta kyrkvärdar och nämndemän de här på Gåsö. Så att de hade påverkan på det sättet, och några av de här ungdomarna från Gåsö blev också präster. Runt i landet, ja. Så att när vi sysslade med den här första boken, ja, den här boken var väl om kyrkogården och det. Alltså, då kontaktade jag den pensionerade kyrkoherden i Rättvik, som ju var från Gåsö.
Jaha.
Och hans far ligger ju här uppe på kyrkogården. Fadern blev 103 eller 104 år. Va? Han var nämndeman och allt möjligt sånt.
Det var väldigt hög ålder då.
Wiström heter de då.
Jaha.
Och den här sonen då som... Jag fick min kusin som var uppvuxen här på Alby, bodde upp i Rättvik och kände ju till honom då. Så jag ringde då till henne och pratade, och då sa hon, ja, du kan nog ringa upp honom mer. Och det gjorde jag, talade om vem jag var, och så han blev väldigt glad.
Jaha.
Ja, så det var, väckte minnen som han sa till liv i det här, och då berättade han, och sen... fick jag då att jag kunde gå vidare till en brorson och så vidare som fanns på Gåsö och Älgö där ute, som vi hade stor nytta av när vi höll på med boken och reda ut allt det här. De var ju insatta i det här. Det gäller att hitta de rätta vägarna.
Så ja, så. Visst gör det.
Så att det är det som ligger bakom det här.
Ja. Men du, ni, gick man i kyrkan sen på annandagen också?
Ja, det var väl oftast då också gudstjänst. Va?
På juldagen så var det väl så att julottan var hopslagen med gudstjänsten, så julottan var lite längre.
Ja, det var ju då två julottor då, som jag sa här, ja, med klockan det. 5 då, som alltid var fullspikat. Men det var fullt även klockan 7. Va? Så senare tider skulle det vara kyrkokörer och sånt där med också. Ja, så att det blev ju rätt jobbigt att få det att gå ihop. Ja. Va? Så att det... Men det gäller ju för kyrkoherden här nere och masa sig upp till kyrkan.
Ja, men också la han sig aldrig emellan. På nyårsafton hade man väl någon nyårsbön kanske?
Ja, det var det. I min barndom så var det ju alltid nyårsbön. Ja.
Och gudstjänst på nyårsdagen?
Ja.
Och sen kom 13-dagen. Då var det också gudstjänst.
Ja, jo, men det var ju det. Men det var aldrig så många där. Så det...
Nej. Du hade en julgransplundringar här.
Ja då.
Hejdundrandes kalas. Det
stora julgransplundringar.
Ja, jag förstår det.
Ja, så att...
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Det hörde också till, va?
Och då dansade ni kring granen?
Ja, ja.
Fick man gott påsar också då?
Ja, jo, men de gamla julgransplundringarna hade ju sina ritualer. Va? Ja. Var gott påsen var mycket nödvändig, så att säga.
Ja.
Här är ju rätt bra förspänt för att kunna hålla det igång, så att säga.
Ja, det här är väl det största huset i omgivningen.
Ja, det här rummet är ju rejält, va? Ja. Med det andra också här. Mm. Det huset är ju byggt för fest, brukar vi säga. Mm. Det är det, va? Mm. Och du har rundgång i huset och allting, ja. Vilket man inte har i moderna
det bilder. Älskade man när man var barn, så man kunde springa runt.
Ja, ja. Jo, det var byggt med en annan tanke.
Ja,
ja. Än idag, så att det stämmer.
Och sen efter 20 Knutsen var det vardag igen.
Ja. Och då kom ju de här oxveckorna.
Ja, och då fick man snåla lite på maten då.
Ja, då sjönk ju standarden lite. Ja. Längre man kom från jul.
Ja. Ja. Men du, jag får tacka dig så hemskt mycket för det här. Det var väldigt roligt att prata med dig om det här också. Och så önskar jag dig och din familj en riktigt god jul och ett bra nytt år.
Du ska ha tack för det.
Då ska vi göra flera radioprogram.
Ja, vi får fortsätta med det.
Ja, tack ska du ha. Hej
tack
då.
Tack du.
Du har lyssnat på mitt samtal med Erik Magnusson om julfirandet på Uddby gård på Radio Tyresö 91,4. Och du vet väl att man kan lyssna på programmet även på tyresoradion.se. Och jag heter Gunnel Agrell Lundgren. You.